Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu mina damer här. Riktigt glad att sitta med en ny figur inom Klacken-ramen. Men så påtala innan vi spelar den här. Det är ingen ny figur inom fotbollsramen. Långt innan min tid också. Eller nej, det var ju kanske lite taskigt satt. Så har det inte menat. Men
så gammal.
Så gammal är du inte. Men du är extremt rutinerad. Välkommen Henrik Strömblad.
Tack, jättekul att få vara med här i den här podden som jag har sett och lyssnat och sett att den finns och det har jag lyssnat till den och det brukar vara mycket bra fotbollssnack i, så det är kul att få vara gäst där.
Jätteroligt. De som inte känner igen ditt namn eller din röst, kort, vem är du Henrik?
Ja precis, folk brukar säga att rösten känner vi igen om man står och pratar med någon och säger via på affären och jag känner igen den där rösten där. Men vad jobbar du på Systembolaget brukar jag säga då? Jag är 53 år och håller på med fotboll hela mitt liv. Jag växte upp i Brommapojkarna och spelat där själv och jobbat åt klubben. Jag började faktiskt min roll att höra som matchspeaker en gång i tiden på Grimstad. Jag räckte väl upp till A-laget och få träna där med Tommy Söderberg som tränare, men inte riktigt för att ta någon plats där i A-laget som målvakt då, eftersom jag stod i, har stått i mål i hela mitt liv. Tränat min son i BP också och började jobba som sportjournalist i början på 90-talet. Började på Radio Stockholm tillsammans med Micke Holmgren faktiskt. Han var lika bullrig då kan jag säga som han är idag, så att han och jag drog igång samtidigt, lite roligt. Och vi följde så till Eurosport sen också, när det startade där 1994. Sen började jag jobba åt MTG och vi har satt 1996 då. Så att, här har vi varit i snart 23 år. Och kommenterat mest fotboll, jag har gjort en del annat också. Men fotbollen är min huvudgrej och det är, eftersom det är en stor del av livet så känns det ju rätt så kul att få jobba med det som man tycker är roligt.
Det kan jag verkligen tänka mig. När vi spelar in där, då ska du faktiskt kommentera tennis också.
Ja, precis. Ja, man måste ju bredda sig lite här. Vi har vidga vyerna, som man säger. Och jag kommenterade Wimbledon här för många år sedan tillsammans med Tommy Engstrand. Och nu när Jonas, vår programchef som är duktig tenniskommentator, frågade om jag ville assistera honom lite och kommentera ATP-finalerna i London, då sa jag absolut. Det är ju jättekul. Och världens åtta bästa spelare. Synd att vi inte har någon svensk där bara. Det var länge sedan, men det är väl det man... Jag är i alla fall uppväxt med Björn Borg och Edberg och Wilander, och så då satt man ju spikad framför tvn och kollade tennis jämt. Och jag minns Borgs alla fem Wimbledon-seger när man satt i soffan på landet där och hade en sån speciell turpinne som jag höll i för man skulle vinna.
Häftigt. Som man märker, jag är brett register. Jag vet också att jag varit på ett evenemang där jag har kommenterat paddel.
Stämmer bra, Jora. Ola Andersson frågade mig och kom upp till Uppsala och kommenterade paddel där. De hade ju tagit hit världens bästa paddelspelare, så det var ju bara det var ju nära att få kommentera dem. Och jag har ju spelat en del paddel själv, så att jättekul. Andra året hade jag ju med mig en riktig paddelexpert, så att han såg ju skruvarna bättre än vad jag gjorde. Men det är kul att testa på nya sporter. Jag jobbade med alpint mycket när jag var uppe i Sochi på OS. Och alla de skikrossen och snowboarden och allting. Och eftersom jag jobbat i Alperna själv som reseledare och skiguide, så var det lite roligt också. Så att, att få bredda sig lite är nog nyttigt ibland också och inte bara köra en grej.
Förstår jag. Men här i avsnittet tänkte jag i alla fall att vi fokuserar ändå på fotbollen.
Jag misstänkte att det är fotboll det handlar om.
Ja, då känner jag mig personligen lite bekvämare. Ändå om det är extremt intressant med andra sporter, så har jag inte samma insikt i det andra som i fotbollen. Om vi går till kommenteringen till matcher. Vet du ungefär hur många matcher du har kommenterat?
Jag försökte göra ett överslag där. Låt säga att jag drog igång på allvar runt 96 där. Jag körde ju lite live-match på Eurosport, men det mest sammandrag då. Men vet, Bosse Pettersson och jag satt och grundade på det lite grann där. Vi har ju jobbat ihop många gånger, men jag tror att jag ligger någonstans idag runt en 3000 matcher kanske.
Jäklar.
Det är ett par stycken. Ja. Inte alla bra. Några fantastiska, några som man bara tänkt att oh, bara ta slut här snart. Men så är det ju charmen med fotboll. Du vet ju inte vad du får. Du sätter det där och domaren blåser i pipan och det kan ju vara Roma mot Lazio till exempel. Mm. Och det kan vara Real mot Barca. Det är världens mest uppumpade match och det blir 0-0. Det blir hur tråkigt som helst. Mm. Och så kan det vara Burnley mot Bolton och det blir 4-4 och det är fantastiskt. Så att, det är ju en del av charmen med jobbet att ingen match är likt en annan.
Om man då ser på de här 3000 matcherna som alla har bjudit på lite olika scener. Finns det några matcher, eller om vi rättare säger tre matcher som du skulle kunna peka ut? Det här är matcher som jag kommer aldrig glömma dem. Alltså, det här är verkligen minnesmatcher som du tar med dig resten av livet.
Det finns ju många liksom, som jag minns första gången jag var i Italien till exempel på San Siro och kommenterade en Milan-match. Men om det är några som sticker ut, absolut, så finns det väl ett par som jag har försökt att fundera lite på vilka det är. Mm. Jag brukar alltid säga en av folk frågar, och det är min första Champions League-final 2005. Så fick jag då första gången chansen att kommentera en Champions League-final. Då ihop med Glenn Hussein som var vår expert. Vi skulle till Istanbul. Det var ju Glenns gäng Liverpool som hade snirklat sig dit med Benitez som tränare. Vi var ju med på vägen där också. Första gången var på Anfield, då när de slår Olympiakos. Och tvungna att vinna med två mål. Och Gerard dänger in 3-1-målet med en volley. Hela Anfield lyfte ju och exploderade av glädje. Så det var ju lite kul att Liverpool då sen då, som jag hade då fått följa lite grann på vägen fram, och framförallt med Glenn då, han hade ju svårt att vara lite opartisk där kanske. Mötte Milan i den här finalen. Och Milan drar ju ifrån, leder 3-0 i paus, och han såg ut som att han skulle sjunka genom jorden. Han sa till mig när vi hade gått i studion, när mikrofonen var avslagen, och du får ta hand om andra halvlek själv, jag går fan med och sätter mig i hotellborren istället. Men det gjorde han ju inte. Men. Och sen så kommer ju Liverpool ut som ett helt nytt lag och jobbar sig kapp.
Mm.
Och så blir det en magisk förlängning där Shevchenko skjuter Dudek i huvudet från en meter, minns jag. Och så straffarna då. Och så vinner Liverpool. Och jag menar, det börjar med en sån match. Första Champions League-finalen, det minns man ju forever om man säger det.
Det förstår jag. Och det minns ju också Liverpool-fansen. Och speciellt coolt att ha Glenn Hussein bredvid sig som har den anknytningen också då. Att det blir ett riktigt paket av det hela.
Ja visst, jag minns det. Vi fick göra efteråt. Det här var ju, de spelade på Olympiastadion i Istanbul. Den ligger en bit ut från stan, ut på några stora fält där. Mm. Det är ju inte Galatasaray eller Fenerbahçes arena. Men folk började gå, Liverpool fans, in mot stan. Och så vände de när de började upptäcka att kompisarna ringde och sa hej, kom tillbaka nu, de börjar hämta upp här. Så de vände och skulle in på stadion igen.
Oj, oj, oj.
Men det är den, absolut. Ja. Och sen en annan match som jag alltid kommer att minnas, det är ju när vi var i Manchester, jag och Glenn Strömberg då, som ju hade börjat jobba med oss när Premier League drog igång på allvar. När Manchester City tar sin första ligatitel på väldigt länge. Och det är ju svårt att bortse från den. När City och United slåss med varandra ända in till mållinjen. Och City då måste ju vinna den här sista matchen där de möter Queens Park Rangers. Som ju redan är, ja, de är på väg ur. Men nu utvecklades ju eftermiddagen så att QPR hade till och med råd att förlora och kunde stanna kvar. Men de leder ju fortfarande matchen och klockan tickar in på tilläggstid. Och hela stadion kokar och de gråter folk och de tänker att nu blir det som vanligt här igen. Nu blir det United som vinner här. Och så trycker de in en kvittering och så på tilläggstid så trycker Agüero in det här målet då. Det var gamla tanter som hängde över oss och det var liksom fantastiskt. Och då, jag har aldrig sett människor vara så lyckliga någon. Det var City-fansen liksom som hade varit så nedtryckt av United under alla år där. Och så får de äntligen vinna den här stora segern på det sättet de gjorde. Det är svårt att... det finns väl något legendariskt på YouTube där när vi sitter och kommenterar matchen. Jag försöker nog hålla balansen lite. Glenn, han tjuter mest som en misslur. Men det var svårt att inte liksom släppa ut känslorna i det där läget. En lång Premier League-säsong och så kokar det ner till sista sparken. Sådär.
Det är helt otroligt. Och speciellt som du är inne på att det också är då... Att det står mellan United och City, dåvarande storebror, som, ja, det är fortfarande storebror om man tittar historiskt, men att det är verkligen, där sker ju också det här maktskiktet i princip också.
Precis, fast det var ju en liten grej som sen kom fram efter den där matchen, och det var ju att Alex Ferguson, de var uppe i Sunderland där och United, och de vann, men de förlorade ändå ligan. Och så säger han till spelarna på bussen hemma att kom ihåg nu, låt den här matchen bära er in i nästa säsong, glöm aldrig bort det. Och så vann de ju nästa säsong, hans sista då med United.
Precis.
Där, så att, Absolut. Ja. Och sen har jag väl en tredje match. Det är så många som har varit fantastiska. Men ett minne som sitter djupt rotat, det är faktiskt där Valencia hade ett fantastiskt lag i början av 2000-talet med Rafa Benitez som tränare. Och Valencia, eller Hector Cooper var det faktiskt. Ja. Det här var innan Benitez, så det var Argentina och Hector Cooper. Ja. Och de möter Barcelona i semifinal i Champions League på ett fullsatt kokande Mestalla. Det är som en gryta där. Och Valencia vinner den här matchen och de slår ut Barcelona och tar sig till sin första Champions League-final 2000 då. Mm. Och det var ju, de älskar fyrverkerier nästan, så de stod ute på gatan och sköt fyrverkerier. Det går som terrasser på läktaren utanför, så vi gick ut och tittade där. Och den heter ju, passande nog, Sverigegatan, Avenida de Suecia utanför. Det var 10 000 Valencia-fans. De hade slagit mäktiga Barcelona, och det här laget som ju var så fint, som ju vann ligatitlar och allting, och bara slå ut Barca på hemmaplan var ju fantastiskt för dem. Så det var ju en otroligt mäktig upplevelse också.
Jäklar. Ja, det är
några.
Det
finns ett par till där, men ja, du bara med plocka ut det på.
Ja, det var riktigt fina diamanter, minst sagt. Jag tänker mig...
Zlatans mål i Istanbul, inte så tokigt heller när Lemnusen och jag sitter där och... Och Ralf Edström sitter på andra sidan för radion och säger, varför skjuter idioten? Han såg inte att den gick in. Vi hade faktiskt turen att sitta i vinkel, så vi såg att det här skottet går rakt upp i krysset där mot Ungern. Så att ibland gäller det att ha tur och se var bollarna landar någonstans. Det är inte alltid lätt att sitta på stadion, men atmosfären när man sitter och kommenterar på arenan är ju... Det är ju det man ska förmedla som kommentator, precis. Absolut. Men sen beror det lite på positionen, var du sitter och i Barcelona, när du sitter längst upp under taket på Camp Nou, det är, spelarna är ganska
små. Då
börjar
små. Man en kika.
De är ganska små där nere på planen då.
Det kan jag tänka mig. Du är inne på här, du är både Champions League-finaler och Italien och England. Vilken liga känner du, finns någon liga du känner dig mest bekväm med att kommentera eller mest hemma? Eller någon liga du föredrar, om man går på den aspekten?
Nej, jag ser nog skärmen i alla ligor, man säger. När jag började på allvar så var det ju Serie A. Det var ju fantastiskt stor där på 90-talet. Och det var ju då, nu hade Uno Cristoe på TV3 med Dom Tomasos resor i Italien. Du kanske är för ung för att minnas det. Men det är många som pratar om det fortfarande och säger liksom att vilka fantastiska söndag eftermiddag. Jag vet ju, Zlatan berättade ju det själv om att det var ju det man gjorde, att spela på Oddset och låg hemma och kolla på Uno Cristoe då. Och där var ju fantastiska matcher, och då hade vi många bra svenskar som spelade i Italien. Jonas Tern, Kenneth Andersson, Thomas Brolin, Klasse Ingesson. Så då kände man en stark svensk koppling till Serie A på den tiden. Mm. Pengarna fanns ju i Italien. Sen började det tippa över lite, Zidane lämnade för Real Madrid och så började sakta men säkert spanska ligan växa mer, för den var inte alls så stark då. Och när vi var den första som sände spanska ligan, så att jag skulle nog säga att jag känner en viss koppling till La Liga och till Spanien. Eftersom då när jag började jobba med den, 99 var det, vi var den första svenska tv-kanalen som började direktsända La Liga på allvar då. Och just i det skiftet, det var ju då när Valencia som jag pratade om förut poppade upp. Deportivo hade ett just strålande det. Lag. Så det blev ju liksom inte bara Real och Barca där, utan de utmanades. Så att, men Spanien har en speciell plats. Sen har jag ju växt upp som alla med engelsk fotboll och suttit och tittat på Tipsextra, så att... Visst, Premier League som vi har kört i många år nu, den vurmar man ju för också, men skulle jag nog välja någon av de där tre stora, så tror jag nog att spanjorerna ligger mig varmt om hjärtat.
Mm, jag förstår. Ja, det är riktigt roligt att höra.
Jag hyggde spanska också, jag lärde mig väl det i skolan och jobbat i Spanien också. Så då kommer man ju liksom lite närmare ligan och kommer närmare. Man kan läsa mycket mer, man kan höra på intervjuer, man kan följa tv-programmen. Man kan till och med försöka sig på en intervju bland några spelare på spanska. Så att då känner man liksom, jag kan ju spanska bättre än italienskan, och då är man lite närmare ligan.
Det blir en temperatur på det där också. Ja, det är det som är, jag gav dig en uppgift och jag är riktigt glad att du har förberett dig inför den här. Det är nämligen att du ska ta ut en 11, all time ever på 2000-talet. Och det roliga är ju att med du har kommenterat både Premier League, La Liga, Serie A, du har ju en viss...
Och Bundesliga.
Och Bundesliga.
Inte bara nu, utan även tillbaka i tiden med Bundesliga faktiskt. Så att det finns vissa kopplingar där i huvudet också.
Exakt, så det finns mycket kopplingar. Du har varit på platser, du har varit på arenor. Berätta lite kort om din elva. Du kan ju gå bakifrån och varför du tog just de du gjorde och vad du har för koppling till den.
Det här är ju en otroligt delikat uppgift med så många bra spelare. Som har varit, och sen finns det de här som lappar över lite som var fantastiska under 90-talet och bra en liten bit in på 2000-talet, och sen så av åldersskäl och andra skäl så fejdade du karriären liksom. Så det är svårt det där att tänka hela 2000-talet, utan man måste nog gå mer för favoriter. Men den som jag har valt mellan stolparna, han har ju definitivt hållit under hela 2000-talet. Han spelar ju fortfarande, Gianluigi Buffon. giganten, 40-åringen som ju kom till Juventus 2001 från Parma. Vi hade en bra story där med Buffon med Strömberg, nu när vi var nere i Neapel förra veckan med Napoli mot PSG där, med att Ancelotti hade övertalat Buffon om att kom nu till Juventus här, för att jag behöver dig som målvakt. Precis när Buffon skrev på så lämnade Ancelotti Juventus, så att de två har aldrig arbetat med varandra, men Buffon, han är ju någonstans mästarmålvakten där. Det finns många som har utmanat, men har man hållit så länge och håller fortfarande världsnivå som man gör, så definitivt.
Ja.
Sen tog jag en fyrbackslinje. Det kommer att bli ganska offensivt balanserat lag det här.
Brukar bli så lite.
Jag var ju tvungen att pigga upp det lite, men jag vet ju dina tyska vurmningar. Ja. Men nej, bortsett från det, Philipp Lahm för mig är en av världens absolut bästa högerbackar någonsin. Och även han har ju spelat på mittfältet då, men Lahm, han är ju liksom den här kompletta ytterbacken som jag ser. Bra defensivt, klok, bra offensivt, bra passningsspel, bra blick. Kan du driva igång hela Tyskland och hela Bayern München under sin tid där. Så att,
fint val tycker jag. Ja. Fanns någon annan som du var sugen på om du tänker högerback?
Som högerback? Det finns många bra högerbackar, men jag vet inte, Lahm stack ut där för mig. Liksom. Det var direkt så här, ping ping, så ringde klockan där med honom då. Om vi flyttade in i mitten där, så tänkte jag att jag skulle kombinera lite elegans med lite, jag ska inte säga brutalitet, men med kraft. En mittback måste ju vara beslutsam, man måste vara hård, man måste kliva fram, man måste vinna nickdueller framförallt när motståndarna har nickstarka spelare. Så att Nemanja Vidic för mig är ju en sån spelare som verkligen, han var ju tillsammans med Rio Ferdinand kanske världens bästa mittbackspar då. Vidic stod ju för den där styrkan, samtidigt som han var elegant också i sitt spel. Sen gick han över gränsen ibland, som man då gör när man...
Ibland måste man, ja.
Jo, precis. Men jag kompletterar honom med en annan italiensk ikon, med Paolo Maldini, som ju både spelade vänsterback men sen flyttade in och spelade centralt. Och Maldini tycker jag nog... Han fungerar i båda positionerna, men han höll ju världsklass ända upp till 40 års ålder där. Fint att se att han är tillbaka i Milan nu förresten. För det var ju ett tråkigt slut för Maldini i Milan där med supportrarna och det skar sig på slutet där, men nu är han ju tillbaka och jobbar i klubben och jag menar, Milan är ju Maldini med pappa Cesare när han var tränare och med Paolo.
Det är ju mäktigt verkligen. Och sen när man ser också alla andra som kommer runt omkring Milan just nu med både Leonardo och Kaká som har kommit in i ledningen där också på ett och annat sätt. Så det händer ju en hel del i både den traditionella klubben och att just Maldini som du är inne på.
Precis, precis.
Vänder hem.
Sen vänsterback, där fanns det ett par stycken att fundera över, men jag tog en spelare som en karaktärspelare. Det ska ju vara lite karaktär också, men framförallt han utstrålade för mig alltid glädje när han spelade. Han har en fantastisk skott, han har gigantiska lår, Roberto Carlos.
Jag tänkte väl se, hur lång är han?
Ja, precis. Nej, men han var väl... Jag menar, brasilianare har ju alltid varit duktiga på att ta fram offensiva ytterbackar. Och Roberto Carlos är ju definitivt en av dem, Cafu en annan.
Känns ju som att det var de två som kom med den. Man brukar säga moderna ytterbacken, det kan man ju inte säga egentligen längre. För det har ju varit sen vi...
Nej, men om du tänker liksom, så är det många brasilianska ytterbackar. Och det kan man ju fundera över, varför får brassarna fram de här? Möjligtvis att de har den sättet att spela i Brasilien, att de lägger mer anfallsdel på ytterbackarna. Sen är det lite roligt, när jag växte upp och spelade fotboll, och jag menar, då var ju många som sa att back, ytterback, högerback, vänsterback, ja, du går knappt över mittlinjen, och vänsterback, det var ju den sämsta killen i laget. Målvakten var han som var tjockast kanske då, men liksom, det var ju inte tal om att de skulle vara offensiva. Men man ser ju hur fotbollen har förändrats idag, så kan man titta på statistik att ytterbackarna är bland de som har mest bollkontakt under en match. Och är man offensiv och vill man vara med och delta, så då är ju ytterbacken utmärkt position.
Oh ja. Och man ser ju också med Pep Guardiola till exempel att ytterbacken nu för tiden till exempel tar en centralare roll ibland i vissa lägen. Med både Philipp Lahm och David Alaba. Precis. Och såg även Fabian Delph förra säsongen att han gick in i planen istället för att skapa mertalet centralt. Så det är intressant och roligt hur fotbollen utvecklas där. Och speciellt på positioner som man kanske förr då tänkte som, där har vi bara någon som stänger.
Ja. Nej, men det var ju mycket tal om det med liksom att hade du en offensiv kantspelare, då skulle ytterbacken bara hjälpa till att täcka upp, så den här offensiva spelaren inte behövde ta jobbet hemåt. Men så funkar ju inte fotbollen riktigt bra. Du kan inte ha så många lyxlirare. Det är väl ett fåtal som kan parkera vid mittlinjen och inte behöva jobba defensivt. Ja. Då. Så att, ja, och sen om man lägger på Roberto Carlos skottförmåga också där.
Sanslöst.
Den där frisparken som alla fortfarande pratar om i förra VM till VM 98, där han böjer runt muren och böjer runt Bartes, det är bland de grymmare frisparkar som har skådats.
Det stämmer verkligen, det var en riktig krut i det.
Ja. Sen sätter vi upp ett tremanna mitt fält och nu är det offensivt balanserat. Jag satt och funderade lite så här, ska vi ta de här defensiva som stänger för backlinjen? Nej, Vidic och Maldini får stänga själva.
De har rutin.
Ja, men det är lite Guardiola-tänk så här. Du ska klara en mot en, du ska klara två mot en till och med. Sen sätter faktiskt som den defensiva playmaker på mittfältet Andrea Pirlo där, som ju... De trodde var körd i Milan när han lämnade det där. Men han blommade ju verkligen upp igen i Juventus där. Och Pirlo är ju med den blicken, med det passningsspelet och med hans sätt att öppna upp motståndarna, en fantastisk fotbollsspelare. Det
verkligen.
Finns ju andra, man skulle kunna ha Xavi i den positionen givetvis också där. Men lite Pirlo då för hans förmåga att spela bollen framåt i planen. För det är där det börjar hända grejer.
Mm.
Målen står på kortsidan, det är dit målen ska. Mm. Inte på fram och tillbaka mellan långsidorna. Så att,
och det är ju också roligt, som du är inne på med Ancelotti och Buffon. Där har vi också en koppling, om jag inte helt misstår mig, att det var Ancelotti som tog ner Pirlo. Där Pirlo var en offensiv mittfält där, till en början med, men tog ner honom som en defensiv playmaker istället. Så,
precis.
Så där återigen Ancelotti haft lite... i spelet.
Han har ju varit i många klubbar här, Ancelotti. Och framförallt en tränare som, man säger, lyckas få ut det bästa av spelarna. Mm. Därför att han är ju en sån som personlighet. Att han är ju en ganska lugn herre. Han var inte så lugn på planen. Jag tänkte Glenn Strömberg berätta för mig. Det var en riktig jäkel, sa han. Han sprang in hela vägen in i närkampen. Och sådär, så att, annorlunda på sidan om han var på planen, Ancelotti. Och så ska vi flankera Pirlo där lite. Och där finns det ju mängder av bra spelare. En av mina stora favoriter, han som beskrivs som en vätska till rinnande vatten, Andres Iniesta, måste jag med. Så jag satte honom till vänster där.
Snyggt.
Jag menar, han symboliserar ju Barcelona rakt igenom mycket med La Masia och hela vägen upp i A-laget och blir den här stora spelaren och, så att, jag kan inte bortse från Iniesta i det här läget. Det är svårt och det var fantastiskt att få vara på klassikon, hans sista klassikon i våras då, när de tackade av honom och visste att han skulle lämna och allt det här. Så att, det, när Iniesta och Xavi nu har lämnat så har ju mycket av det gamla Barcelona försvunnit. Till höger sätter jag en spelare som han blomstrade under 90-talet. Han var fortfarande grym en bra bit in på 20-talet där och har ju gjort ett av de snyggaste målen i en Champions League-final. Och så har han ju varit rätt bra tränare också, Zinedine Zidane. Så att...
Det är inte dåligt.
Nej,
det är verkligen
att bli sån grym coach som han var, men framförallt vilken spelare han var på sidan. Det var ju en fantastisk fotbollsspelare. Och som jag nämnde förut, det var ju han som symboliserade lite av det här, att när Spanien började ta för sig gentemot Italien, för de kände länge spanjorerna att italienarna var överlägsna både på landslagsnivå och liganivå, men när de köpte över sidan då till Real Madrid där, och då började maktbalansen att flyttas lite grann också.
Jag tycker jag kommer aldrig glömma bort den där matchen mot Brasilien i VM 2006 när han gjorde sitt sista mästerskap och sina sista matcher, och många tänkte hur mycket klarar han fortfarande, att han bara i princip flöt igenom detta stjärnspäckade Brasilien på sitt sätt. Det såg ut som att de var gatupojkar och han var också någon där som bara lekte bort dem allihopa.
Precis. Det var... Det enda som var synd, det var ju den här avslutningen i VM-finalen mot Materazzi där. Det var liksom inte värdigt en spelare som Zidane att tappa huvudet som han gjorde då, oavsett vad Materazzi sa. Liksom. Det är synd att han ska få sluta karriären så.
Oh, ja.
Men sen komma tillbaka då som tränare, och det var väl många som var tveksamma och tänkte att Zidane, kommer han att klara det här? Men man kan ju lugnt säga att han klarade det där ganska bra med Real Madrid.
Oh, ja. Oh, ja.
Det ska bli väldigt spännande att se om han är intresserad av någon annan tränarroll någon annanstans nu.
Precis, för det är ju på något sätt, han har ju det perfekta facit just nu. Frågan är om han vill utmana det eller inte.
Sen har han ju alltid, jag tänkte på det när han klev in i omklädningsrummet som tränare, han har ju respekten med sig. För spelarna, Ronaldo vet ju vad Zidane har uträttat med en boll på planen. Men om Rafael Benitez ska tala om för Cristiano Ronaldo vad han ska göra, det funkar liksom inte riktigt. Utan du har ett litet övertag på dina spelare. Sen gäller det förstås att du inte blir avslöjad som ledare. Men någonstans så har du det där lilla övertaget med dig in i omklädningsrummet om du var en stor spelare från början.
Oh ja. Och speciellt också när det är så nära tid. Alltså det är ju, jag kan tänka mig för spelare som, eller tränare som var stora spelare förr. Men sen kommer de till en yngre generation som kanske inte har samma koll, om man säger så.
Nej, precis. Nej, men det här vet ju alla och vem Zidane var. Han kan säkert... visa sakerna, det är också en sån här grej. Jag menar, låt säga att han vill att man ska genomföra en övning. Nu vet jag inte exakt hur mycket han praktiskt deltar i träningarna, men han kan ju visa exakt hur övningarna ska genomföras. Det kan ju inte vissa tränare, eftersom de aldrig har spelat fotboll på någon nivå där och demonstrera då, att gör så här och så, ta emot bollen så, vänd så. Det är Det kan vara nog så viktigt för att vinna spelarnas förtroende.
Det tror jag definitivt. Ja. Ja. Fint mittfält, minst sagt.
Ja, ja, ganska offensivt mittfält. Blåser på lite framåt där. Och sen har vi anfallslinjen där. Går ju inte att undvika de två som dominerat världsfotbollen här under de senaste åren. Förstås Leo Messi till höger, Cristiano Ronaldo till vänster. Så att det är ju, de har ju talat för sig själva. Och någonstans har jag alltid tänkt när jag suttit och kommenterat matcher, framförallt när de har mött varandra, att det har varit någon sån här form av hälsosam konkurrens, att de triggar varandra hela tiden med alla de här rekorden som man får läsa på i den matchen och vem som har gjort flest mål här och guldbollar där och allt sånt där. Så är det ju liksom som två stora mästare som utmanar varandra. Det är som två boxningschampions eller två 100-meterslöpare som hela tiden försöker vara den bästa. Och i och med att de har varit världsfotbollens två ikoner och dominanter under senare år, men jag tror att det har varit bra för dem liksom att hela tiden känna att den
andra... Att de andra... också kom i samma tid.
Precis. Precis. Sen är ju alltid snacket om vem är bäst. Och det är...
Har du någon känsla av vem du skulle ranka som bättre? För många säger nu är det klubblagsfotboll och några säger ja, glöm inte bort landslagsfotbollen. Då har ju Ronaldo lite övertag med tanke på EM-guldet. Och Messi inte har lyckats, om man nu ska kalla det inte lyckats, i Argentina. Skulle
du säga tekniskt sett med bollen och liksom driva bollen och öppna upp och såna här saker, där är ju Messi bättre. Sen har ju Ronaldo kanske repertoaren av att han är ju en vass avslutare, så här, det är ju Messi också, men Ronaldo kanske ännu vassare avslutare, plus att han har sitt huvudspel som ju Messi med sin längd aldrig kan riktigt konkurrera med då. Så att jag vet inte, de har lite olika egenskaper där. Det som Ronaldo har kompenserat bra för, det tycker jag, det är väl snabbheten som har svikit honom lite med åren där. Förut så kunde han explodera från mittlinjen och dra igenom. Nu inser han att han gör ju inte det på samma sätt, och då måste han hitta andra vägar fram. Det är ju det som gäller för en forward, att vara klok nog. Men det målet han gör mot Manchester United förra veckan, bara det visar ju vilken att gå på rak vrist helvålig i det läget när bollen kommer och bara tajmar den och så smälla in den. Det visar ju vilken fantastisk målskytta.
Helt sanslöst. Ja. Jag brukar säga, för jag är också lite så här som du är inne på, två olika spår, att Messi har den större talangen, men att talang i sig menar då med teknik och touchen, men Ronaldo har talangen i själva tränar, alltså han är en träningsprodukt på ett helt annat sätt, har jag en känsla av. Nu känner jag inte någon personligen, men att Ronaldo har gått det spåret att han har tränat. Messi har också självklart tränat, men det känns som att han har fått mer naturligt med sig.
Det kan nog stämma. Ronaldo är nött och nött med frisparker till exempel och allt det här, så att det är riktigt att han har ju jobbat liksom mot perfektionen
på ett annat
på
sätt.
Träningsanläggningen där, medan Messi har mycket i sig så att det är sant. Det som Messi saknar lite, det är väl den här, nu fick ju Ronaldo den här stora titeln med Portugal när de vinner EM då, även om han var tvungen att stå och coacha själv på sidan när han skadade då. Men Messi, för att liksom i argentinska folkets ögon stoppas upp på samma hylla som Maradona, så måste han ju lyfta Argentina till något stort mästerskap. Se om han är med i Copa America nästa sommar då. Det är ju sista stora chansen kanske. Jag tror tyvärr att han är lite för gammal när det är dags för VM nästa gång.
Ja, det känns lite. Men det skulle vara kul om nu han skulle vara med till VM, att han då kanske inte är en självklar lirare då, att han roterar lite, men att de tar det då när han väl är med ändå.
Precis. Så är en gubbe kvar där då och centerpositionen där, nu gör ju de så mycket mål de där två, så vem ska man stoppa in där? Peter Crouch eller? Nej, men alltså jag har ju en stor favoritlirare, och det var ju inte så många år in på 2000-talet, för det var mycket skador och grejer som stoppade upp, men jag skulle nog säga, jag kommer att prata med Mikael Laudrup om honom, och Laudrup sa att det är den bästa första touch jag någonsin har sett, och är det någonting en forward ska ha, så är det ju en första touch. Och då tänker jag på The Real Ronaldo, originalet där, som ju trots allt såg till att Brasilien vann VM-guldet 2002, men det var ju skadorna som stoppade honom, med vilken första touch på bollen. Jag kommenterade ju ett antal matcher med honom både i Italien och när han spelade i Barca där. Fantastisk spelare att driva igenom. När han var som bäst så sprang han ju bara rakt igenom ur det mål.
Det är helt sanslöst egentligen. När man ser de här klippen också tillbaka, highlightsen, att det är tv-spel rakt av, likt Messi då och Ronaldo i vissa lägen, men han var ju på en annat sätt.
Och fenomeno, som de kallar honom i Brasilien, fenomenet, och det var ju ett fenomen som fotbollsspelare, definitivt. Bara synd med skadorna och det som hackade upp och allt där, och sen hade han ju svårt att ta sig tillbaka där ifrån, som en, många brassar tyvärr haft. Men en annan som jag hade kunnat stoppa in här och som jag har satt, jag gjorde faktiskt en liten bänk här också. Ah, tog ut en i varje lagdel här.
Jätteroligt.
Ja, måste kunna byta in någon, så att mellan stolparna Manuel Neuer tänkte jag.
Ja, snyggt.
Som backup till Buffon där, och det vill tala väl för sig själv med den karriären Neuer har haft.
Oh, ja.
Så att i backlinjen han kan faktiskt spela både som ytterback, men han har ju spelat mittback i merparten av karriären. Men det är också en sån här kompromisslös mittback, en vinnarskalle som kan kliva fram och göra mål. Sergio Ramos, som många tycker illa om, men jag menar, säg den som inte skulle vilja ha Ramos i sitt lag.
Han vill inte möta honom.
Fotboll handlar ju om att vinna, och Ramos, det är han som är vinnare i Real Madrid, rakt ut i fingerspetsarna. På mittfältet en spelare som jag älskade, som var fantastiskt bra, framförallt när han spelade i Valencia, Gaiska Mendieta.
Oh.
Som var en strålande mittfältare, när Valencia blomade där i början av 2000-talet, då i Champions League-final 2000 och 2001. Faktiskt, jag hörde att han trivdes att bo i Middlesbrough till och med. Hur kan man trivas att bo i Middlesbrough när han spelade där? Men det var inte många utlänningar som tyckte han och Juninho, lille brassen där. De måste ha haft någon favoritrestaurang där uppe.
Mm.
Och sen valde jag faktiskt Ronaldinho som backup till forwardslinjen där. Mycket för det han presterade när han var som bäst, och när det här leendet och... när han såg ut som han spelade fotboll på stranden där. Och
sen, hade skoj hela tiden.
Sen tyvärr så... doppade ju Ronaldinho och försvann då när han tappade intresset och tappade självförtroendet. Men en Ronaldinho som bäst, ja, strålande.
Mm.
Tränare för laget, Pep Guardiola, tänkte jag. Så måste han göra en assist, och då tog jag faktiskt en kille som jag tror du gillar, för han har förmågan att få spelarna att trivas och göra laget bättre. Och kan alltid hoppa in om Guardiola skulle vara sjuk eller något. Jo Pankes.
Snyggt.
Så jag vet inte hur de skulle samarbeta med varandra där.
Det är lite roligt. Lite rolig duo där.
Jo, men Pankes är ju, jag menar, med det han har gjort med Bayern München, har kommit in där och tagit över när det har varit kris i Bayern. Jag vet inte om de skulle ringa honom igen, om de skulle vilja bli av med Kovac. Men...
att det har ju varit många, alltid nu för tiden. Speciellt efter vad han gjorde senast, Jupp. Det är ju Jupp på alla släppa direkt när någonting går illa eller så.
För du får programmera ditt FIFA-spel med den här som Legends-lag då. Ja. Se om det blir bra då, eller?
Ja, det ska jag testa.
Det låter okej, eller?
Det låter väldigt bra, tycker jag. Som du är inne på, offensivt. Men när det väl kommer... Fotboll är offensiv.
Fotboll är offensiv. Fotboll går ut på att göra mål. Fotboll släpper in 3 för att göra 4.
Exakt.
Det var så jag lärde mig spela fotboll en gång i tiden. Vi hade en tränare som älskade Hollands lag med Cruyff på 70-talet där. Och hade Cruyff varit aktuell i den här perioden, så hade den nog stoppat in honom i ledarstaben där. För, men någonstans så... det moderna Barcelona, det byggdes av Johan Cruyff. Det var exakt. Cruyff som började bygga det Barça som sen har utvecklats framåt i tiden.
Precis, ja. Det är som du är inne på, det är ett bra offensivt lag, men så väl även defensivt. Alltså, det är ju...
några finns det där. Vidic, han kan stå emot rätt bra.
Vidic står emot väldigt bra. Maldini lika så.
Olam
och
Roberto Buffon, det räcker.
Det går bra, det går bra.
Kan man släppa Roberto Carlos efter vänsterkanten?
Han får springa lite, han får jaga lite. Ja, det är ju underbart. Jätteroligt att höra din elva verkligen. Och det är alltid roligt på grund av, vi sa det innan vi spelade in här, det är alltid en personlig touch på det hela. Det finns ju alltid någon historik bakom det, varför man tar den spelaren. Min elva, självklart finns många spelare som skulle direkt platsa in i min elva, men jag tar ut en annan elva.
Det är ju det som är det fina med fotboll.
Exakt.
Alla kan, och det är också även, jag har ju varit med om det många år med tittare som har hört av oss och sagt vilken match, fantastiskt. Som tänkte man själv, vilken jävla skitmatch. men det betyder att du ser fotboll med olika ögon. Det finns ju de som älskar kamp och tycker att en sån match är fantastisk. Mm. Sen finns det de som vill att det bara ska vara ett snyggt passningsspel och att man ska utmana och allt. Så att fotboll ses ju med många olika ögon.
Mm. Verkligen. Om vi går lite till nutid nu, Premier League i nuet som du mest kommenterar i dagsläget, såväl som Champions League och även härlig lite Bundesliga som jag blir extra glad av, självklart.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men om vi tittar på Premier League just nu, hur ser du på situationen i toppen? Vi hade ju ett Manchester derby här senast igår där, om jag får säga, tyckte jag Manchester City bokstavligen rullade ut ett United. De hade inte så mycket att säga förutom kanske straffen de fick där Ederson var lite het på gröten, men annars hade de egentligen ingenting. Hur ser du på den här makten just nu i Premier League i toppen med City framförallt i spetsen?
Det är inget tvivl om att City, med tanke på de resurserna, med den tränaren och med den truppen de har, så är ju de en av de stora favoriterna. Men för att det ska bli en rolig säsong, en intressant säsong, så tycker jag att det är jätteviktigt att det finns de som kan utmana City. Jag gillar ju att Sarri så snabbt har satt sin prägel på Chelsea och fått laget att fungera. Och även Liverpool med Klopp, han spelar ju en fotboll som kan vara lite energidränerande ibland, och det är klart att det, alla klopplag orkar ju inte spela på den högsta nivån under en säsong, men någonstans kan han balansera sitt Liverpool och få dem att hänga med där. Så det är de två främsta utmanarna. Sen får man ju se vad Arsenal och Tottenham och Manchester United kan göra, men det är ju ingen hemlighet liksom, eller ja, det vet väl alla som följer det här, att det är resurserna och det är klart att de klubbarna är de stora som kan utmana. Sen när vi hade läst det här då, den säsongen, någonstans så kände jag att det var ju fantastiskt för fotbollen att en mindre klubb kan glida in där, och det var ju så enkelt att de andra tänkte att de kommer att börja förlora.
De kommer att falla snart.
Sen föll de inte, och så plötsligt försvann de vid horisonten och ingen kunde fånga in dem. Men den här säsongen, City definitivt, det handlar om vem som kan utmana City på rätt sätt. United klarade ju inte det spelmässigt av vad vi såg derbyt då. Det var väl att Mourinho kunde slugga sig till poängen. Man kan ta tur två matcher i rad. De hade ju en otrolig röta mot Juventus som vinner den matchen. Den var väl ingen som förstod när vi gick därifrån, hur de kunde gå därifrån med 3 poäng då. Så att, men det är lite Mourinhos prägel också. Han gör ju inte sina spelare bättre. Han gör ju inte sitt lag bättre. Han har ju en väldigt tydlig bild av vilken typ av fotbollslag han vill ha. Med stark defensiv balans, med en stor stark forward som ska kunna lösa uppgifterna själv. Medan Guardiola kan ju variera spelsättet hela tiden, och jag undrar hur många idéer som snurrar i huvudet på Pep Guardiola. Hur ska vi spela fotboll, hur ska jag sätta upp mitt lag? Det är en utmaning många gånger när man kommenterar City. Hur kommer de att ställa upp spelarna taktiskt? Det är spännande att se.
Verkligen, och de har ju, som du är inne på, materialet att kunna göra det. Att man kan byta ut en Mahrez, slänga in en Leroy Sané, byta in en Aguero och slänga in en Jesus. Det är förfunnat.
Däremot så är ju nästa steg, och det är väl, jag menar, med de investeringar de har gjort, så ska ju City vara ett lag som ska utmana om Champions League-titeln. Och det är ju lite klurigt, och där har ju inte Guardiola riktigt lyckats i någon miljö efter Barcelona. Det gick ju inte i Bayern, det läckte inte hela vägen fram där för honom. Så att, det är ju frågan om man kan få City liksom att orka. Nu är ju Premier League, tar ju mycket kraft, men kan han få dem att orka vara med och slåss om ligaguldet samtidigt som de kan utmana hela vägen in? Nu ser ju inte de andra lagen i Europa ser inte riktigt lika starka ut under hösten här nu. Det är väl Juventus som har imponerat verkligen. Men, varken Real eller Barca har ju fått marken att gunga. Och PSG fortfarande, trots alla investeringar, känns inte som det där solida Europalaget som kommer att gå hela vägen. Bayern vet vi det också. Så det kan bli en öppen säsong i Champions League, definitivt.
Jag har en liten tes där med just Pep och Champions League. Du får gärna se om du håller med eller inte. Det är nämligen det som man både såg i Bayern München och nu senast i City när de mötte Liverpool, är att Peps fotboll, han har ju ett sätt att spela fotboll, och det vet de flesta. Och när han kommer till en viss punkt som Bayern och City för säsongen, och motståndaren läser av honom. Att han aldrig har en riktig plan B. Att han är envis, att han alltid ska köra på det här sättet. Och där tycker jag, speciellt såg man det jättetydligt förra säsongen med Liverpool och Klopp. Klopp visste exakt hur Pep skulle köra och satte stopp för den delen. Bayern München, han hade Bayern, då mötte de Real. De fick ju stor pisk där, de mötte Real Madrid, fick stor pisk där. Så det även där tycker jag, när man ser, fan, det funkar inte. Jämförelsevis med Bayern München när de hade Jupp som spelar, fan, det här funkar inte. Han gör en ändring och sen bara rakt på. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Peps envishet
kan vara en liten svaghet. Han tror ju hela tiden på den offensiva fotbollen, på bollinnehavet, på att vi ska inte rätta oss efter motståndarna, utan de ska anpassa sig efter mitt lag.
Mm.
Och det är ju goda tankar. Det är, det är ju verkligen det positiva sättet att se på fotboll. Men det kan ju vara lite naivt också. Det är alltid lättare att vara destruktiv och bryta ner än att bygga upp. Det är alltid lättare att se till att motståndaren har bollen än att du själv har bollen.
Mm.
Jag hade en gammal tränare och han kallade det för Björn Borg-fotboll. Men han sa att lägg över bollen på andra sidan planen och låt motståndarna ta initiativet. Ungefär som att Björn Borg, han var skicklig när han spelade tennis, på att han returnerade bara, så var det motståndaren som var tvungen att attackera hela tiden. Han täckte upp och försvarade det där. Och, ja, Björn Borg-fotboll, det var ett ganska kul uttryck.
Det. Ja, det är riktigt roligt. Björn Borg-fotboll har jag faktiskt inte hört. Men som du är inne på det här, City, Liverpool, Chelsea, härnäst i ligan möter ju bland annat Spurs, Chelsea.
Stämmer bra, jag ska till Wembley där och kommentera den matchen med Glenn Strömberg där. Så att, Spurs är ju lite sådär, de får ju mycket beröm, spelar fin fotboll. Pochettino är ju en väldigt intressant tränare, men klarar han liksom att ta Spurs hela vägen in till en titel, en cuptitel eller Premier League-titeln blir nog tufft där, men just det är ju den där. Är Spurs verkligen laget och det de har visat i Champions League? Jag tycker att de borde ha byggt upp en plattform som ska vara bättre i Champions League. De borde ha lärt sig. De kan inte efter dessa år nu säga att vi är ute i Europa för att skaffa oss erfarenhet. Utan någonstans, om Tottenham ska kunna hålla ihop det här laget också, så krävs det att de börjar vinna någonting. För börjar spelarna försvinna och lämna, och då blir det svårt. Tottenham var ju under många år kända som en selling club. Där fick de upp bra spelare, så försvann de, Modric och Gareth Bale till exempel och andra namn. Nu har de lyckats hålla i sina spelare. De kommer få några tuffa år med nya arenan som kommer att tära på ekonomin. Så att det är intressant att se vad han kan göra med Spurs.
Och det är också intressant hur det har gått för dem. Nu senast var det ju en debutant i startelvan från start, Foyt. Han har ju hoppat in tidigare i Premier League, men nu startar han för första gången och han stod för det enda målet för Spurs.
Ja, det var nog rätt skönt för honom, för jag kommenterade dem helgen innan och då var han illa ute. Då var det, blåste det till runt honom defensivt. Det var två straffar tror jag han orsakade där, Foyt. Men det är ju vågat att sätta in honom där i mittförsvaret, absolut. Det är ju någonstans. Så vill han väl visa också att man ska inte bli för bekväm som spelare. Christian Eriksen har ju haft sina ljumskproblem, så han har ju suttit på bänken en hel del i matcherna. Men någonstans så behöver de honom också för anfallsspelet. Sen har vi Arsenal med Unai Emery som ju snabbt också kändes som att han har satt sin prägel. Nu har de ju stannat av lite grann i Arsenal och har ju haft svårt att göra mål. Både mot Sporting och Wolves blev det ju bara ett mål då, så att kom en liten dipp. De började ju svårt med två svåra matcher och det tyckte nog de flesta att det är väl okej att de inte vinner dem. Men nu måste han ta dem igenom den här lilla svackan och tillbaka upp igen.
Ja, det är passande för dem med landslagsuppehåll kanske och ladda om, beroende på. Ibland för vissa är det ju bedrövligt för att det blir en här, fan, nu måste man vänta de här två veckorna, och för andra är det kanske okej, nu andas vi ut och sen tar vi nästa steg.
Precis, men någonting som slår mig lite grann är ju att det har ju blivit mer och mer så i hela diskussionen runt fotbollen. Det är ju roligt för sporten och intresset att det snackas överallt i poddar som den här och i media och på sociala medier och allting. Men det blir så otroligt fokus på varje match och det känns nästan ibland som att serien är avgjord efter tre omgångar. Man har spelat 12 omgångar i Premier League.
Ja.
Så att det är knappt en tredjedel spelad. Så att det är massor med matcher kvar. Det är hela den här tuffa vinterperioden som man ska in i och även i de andra ligorna. Så att, och är lagen 3-4 poäng efter så det kan man snabbt ta in. Bara titta igår, Barcelona förlorade mot Betis som ligger på nedre halvan hemma där. Så att det kan hända väldigt mycket. Och jag är av den åsikten att det är bra om de stora lagen förlorar ibland. Är du supporter till de stora lagen vill du förstås att de inte ska förlora. Men för spänningens skull, i Champions League-gruppen är det likadant. Det är ju inte speciellt roligt om de blåser ifrån och har full pott efter 3-4 omgångar. Nu ser det ju tyvärr ut så i många grupper den här säsongen. Men i ligaspelet framförallt, det är väl bra om Bayern München får lite problem och får jobba lite och få gnugga lite nu. Mm. Det ser ut att de verkligen hade problem mot Dortmund här i lördags till exempel. Då.
Det var en riktig, när vi är inne på den, det var en riktig underhållande match.
Ja, det var god reklam för tysk fotboll verkligen.
Verkligen.
Det behövs ju definitivt för att lyfta Bundesliga lite och att visa att det är ju en fantastisk liga.
Den är ju, jag har sagt det i många andra sammanhang, men säger det gärna igen. Jag ser det ju som att den tyska ligan är egentligen, Bundesliga är egentligen mest lik allsvenskan, svensk fotboll i det avseendet att det är mycket kärlek, mycket publik. Nu är Tyskland ett land med 90 miljoner invånare, så självklart är det betydligt fler människor på läktarna än här i Sverige. Men att den här, där fansen bestämmer att där blir jag ibland lite tokig. Det är kanske bara för att jag är lite subjektiv, men att den tyska fotbollen inte får den statusen här med tanke på vad den egentligen har. Men jag förstår ju, historia har mycket här i Sverige att göra med Premier League.
Det är väl problemet att och sen, ja, det är klart att hade Zlatan spelat i Bayern München då hade du lyft mediamässigt rejält, men nu har vi ju vår bästa spelare i Leipzig som tyvärr är skadad då med Emil Forsberg, men jag håller med dig, och jag menar när jag började kommentera Bundesliga i början av 2000-talet så hade vi ett antal spelare där, och vi hade Patrik Andersson framförallt. Jag satt och gjorde den här matchen när Patrik avgör och dunkar bollen i mål mot Hamburg där, stod mellan Bayern och Hamburg där, och så att, visst, det har ju funnits en hel del kopplingar med bra svenska spelare genom åren, och går man tillbaka till när jag växte upp med Ronny Hellström i Kaiserslautern och Roland Sandberg, och Don Corneliusson har vunnit ligaguld med Stuttgart, så att det finns en historik med Tyskland. Men jag tror mycket hänger också på att engelsk fotboll, det är tipset, det är lördagarna, det är spelet. Där har vi aldrig haft den här riktiga kopplingen till Tyskland. Men alla svenskar som jag snackar med och polare och sådana som åker ner och tittar på fotboll i Tyskland, de är ju begeistrade. Och de säger framförallt att stämningen, stimmon, det är ju mycket bättre än på en engelsk arena många gånger. Det är ju få arenor i Premier League där det verkligen är tryck och drag på klackarna och det är fart runt matchen. Där är ju tyskarna riktigt bra.
Oh ja. Och det fick vi ju se, som sagt, Dortmund-Bayern. Det var ju, jädrar var det flöd. Ja,
alla borde ta sig till Westfalen stadion och man gillar fotboll för att uppleva en match där.
Verkligen, ja. Nej, riktigt underhållande och riktigt roligt att prata med dig. Om vi kopplar till Champions League nu här på slutet också. Vi har nämnt City, vi har nämnt Juventus. Är det något annat lag du skulle vilja kanske utse som lite ett hot att ta titeln i år, som du tycker känns lite smågiftig? Det har varit svacke, som vi varit inne på, många storlag som inte alls har levererat, men förutom Juventus och City, är det något lag du skulle vilja nämna?
Jag tror att det blir svårt för Real Madrid i och med att de har ju tappat en spelare som ligger översnittad på 40 mål med Ronaldo och inte lyckats ersätta honom, och historiskt sett i ett vinterfönster så kan du inte hitta den typen av spelare. Och hittar du honom någon annanstans, då har han spelat Champions League i en annan klubb. Så Real kommer nog inte att klara av det där och hålla sviten vid liv. Barcelona beror ju lite på utvecklingen och form och skador och såna här saker, men de är ju alltid en utmanare, och de har ju legat där i skuggan nu under de senaste åren efter sin titel 2015, så att det är klart att de kommer att vara där och hugga. PSG, problemet för dem som jag känner, det är väl att de kan ju spela med oknutna skor i franska ligan i stort sett. Och det syns ju lite grann. Jag tyckte det syntes mot Napoli i de här dubbelmötena som jag kommenterade båda två. Att Napoli är ett jättebra lag, men det är ju inget av topplagen i Europa som verkligen är på yttersta skiktet. De har jobbat sig framåt sakta men säkert. Men att PSG där, de hade lite problem med tempot, och de hade lite problem när Napoli drog igång ett anfallsspel som de aldrig möter i Frankrike. Så deras dilemma är nog lite grann att de har för lätta och enkla matcher som inte utmanar dem i vardagsspelet då. Och så plötsligt ska de upp, och sen när det blir slutspel, det har ju visat sig under de senaste åren, då har de inte räckt till. Men de kunde inte ens försvara den här jätteledningen mot Barca då. Klappade ihop, sjönk ihop som en sämre fransk soufflé där.
Helt sanslöst.
Så att det där är ju, jag menar, de investeringar de har gjort, ägarna där, det handlar ju om att vinna Champions League-titeln. Att vinna franska ligan och vinna kuppen och ligakuppen och det här. Det är ju som smöret på brödet för dem. Utan allt handlar ju om att köper man över Neymar och tar man in Mbappé och bygger man det här laget som de har gjort, så ska ju det generera en titel. Sen kanske de inte riktigt är tillräckligt starka defensivt där. England, det är väl, ja, Liverpool var en fantastisk resa förra säsongen till final. Klarar de den igen? Jag tror att huvudprioriteten för dem är att vinna Premier League. Det är nog den stora grejen för supportrarna Och för Klopp som man har insett också att visst en Champions League-titel, men en ligatitel smäller ännu högre där.
Så första PL-titeln då också för Liverpool.
Ja. Så det är väl City där i första hand som ska kunna... Mm. Men det, då ska de då klara av två fronter där. För de ska ju då försvara sin Premier League-titel i fansens och de engelska fotbollskritikernas ögon då. Samtidigt som de ska klara av att gå hela vägen i Europa. Det är ju Guardiolas stora utmaning. Bayern München är väl en i dagsläget kanske en liten dark horse. Men ja, nej, det, de har, menar, vad har de för facit senaste åren? Det vill säga semi. Så att de har hela tiden varit med länge där. Men någonstans så har de inte lyckats med någon generationsväxling heller i Bayern. Mm. Och det krävs väl att de kan generera in nya spelare som kan ersätta de här som har burit laget under längre tid.
Ja, det, är ju, det låter kanske löjligt, men det finns ju mycket i det klyschiga ordsatsen att säga hunger. Alltså det där lilla extra som alltid behövs när man är på den yttersta nivån. Vi ser det jättetydligt i Tyskland just nu att det är världsklass spelare på varje position, men det finns inte det där lilla extra drivet att vilja ta de där stegen, gå in i den där tacklingen eller sätta den där passningen lite bättre. Och det ser man också i Bayern, tycker jag, väldigt tydligt.
Ja, motivation är ju, det är ju en enormt viktig bit. Motivation slår alltid klass, det låter som en klyscha, men så är det ju faktiskt att du kan vara hur bra som helst, men har du inte den där rätta motivationen då förlorar du mot ett lag som är villiga att springa den här extra metern och som är villiga att gå in i den här kampen. Och
exakt.
Så att det, nej, men det känns som en öppen Champions League. Sett till resultaten hittills och sett till hösten, och även om det nu blev förlust för Juventus, så har väl de så här långt sett ut som ett lag som ska kunna gå hela vägen. Sen har ju de sina berömda finalfrosser. När de väl kommer till final så har det ju vilat en förbannelse över den gamla damen under många år där. Så att, men det ska bli spännande att se. Allegri är en skicklig tränare, va?
Oh ja.
Vad kan han göra? Han utvecklar sitt lag, utvecklar sina spelare och gör dem bättre hela tiden.
Ja, jag instämmer. Jag har satt Juventus som den stora favoriten. Jag tycker de har alla faktorer. De har bredden, de har kvaliteten i stommen redan och spetsen då. Och dessutom erfarenhet av spelare som har varit på den allra yttersta nivån men vill nu ta den där sista titeln. Och med Ronaldo som grädden på mosen är det ju verkligen allt i princip.
Jo, precis. Nej, men det blev ju en injektion för mig. Men jag tror att han är ju så pass motiverad så att han vill ju verkligen visa att jag kan komma hit som 33-åring och vinna en ytterligare en Champions League-titel. Det driver ju honom hela tiden. Så att, en sak som jag vet är att Atletico vill inte ha Real i final, eftersom finalen går på Metropolitano och Atleticos nya arena, och där vill de inte ha Real Madrid inne på arenan i det läget. Så att,
det kan jag tänka mig.
Skulle de två möta varandra i slutspelet där, så är vi 100% motivation för Atletico att slå ut Real.
Apropå när du var inne på Ronaldo vinna CL, han har ju vunnit redan i United och i Real Madrid. Finns det fler än, för om jag inte misstår mig, vi har Seedorf som har vunnit Ajax, Real och Milan. Finns det några andra spelare som har vunnit i tre olika klubbar? Eller är det Seedorf den enda?
Jag tror att Seedorf är den enda hittills. Han var ju den första där. Jag är nästan säker på att det är så att han är den som har vunnit med tre som spelare. Då.
Sen, precis.
Sen finns det ju de här som har vunnit som tränare. Exakt. Som Zidane som har vunnit som både som spelare och tränare. Och Ancelotti likadant. Och man får ju bära i minnet att Champions League är ju gamla Europacupen också. Så
exakt.
Där tar man ju med sig det in i. Men det är klart att det är ju en motivation för Ronaldo också. Att visa sådana saker. Ja. Att sen är det väl Juve i Serie A där, och det, nu slog de i Milan igår här på bortaplan då, så att, men för italienska ligan skulle samma sak där. Det vore ju intressant om Juventus kan förlora på matcher. Napoli var ju där och hög hela vägen fram nästan under våren då, så att Italien behöver ett eller två lag som kan utmana Juventus på allvar.
Oh ja.
Och sen jag var ju så van vid under alla år att vara i Milano och vara på San Siro jämt. Det är väl den arena jag varit mest på i hela Europa med Milan och med Inter. Och de gick långt och de gick till finaler och de mötte varandra i semifinaler och sånt. Nu är ju Inter tillbaka i Champions League om den här säsongen, men det har ju känts lite tomt att inte ha Milano-lagen i Champions League under de senaste åren.
Definitivt, speciellt med just den historiken du är inne på. Det är ju två klassiska klubbar, speciellt Milan då, som ska vara där och borde förhoppningsvis komma dit till nästa säsong.
Men det gäller att driva en klubb på ett rätt sätt också. Och det kokar ner mycket till klubbledningen, till investeringar till vilka spelare man satsar på, vad man har för sportslig ledning i klubben och kontinuitet. Och det går ju liksom inte att skicka tränare åt höger och vänster och köpa spelare in med 10 nya.
Nej, det har du fullständigt rätt i. Henke, riktigt roligt att prata med dig.
Detsamma.
Ett sant nöje, och som vi är inne på här och som du nämnde väldigt bra tydligt, det är fortfarande tid på säsongen. Mycket kan hända, mycket spänning ute i Europa, både i Premier League, Champions League, Bundesliga och de andra stora ligorna. Så det är, ja, det är bara att luta sig tillbaka som fotbollsälskare.
Absolut, så får vi se vad det kan erbjuda framåt vårkanten här. Men det kommer att bli en spännande utmaning. Jag hoppas att Dortmund kan utmana Bayern hela vägen, till exempel i Tyskland. Det känns ju som att det här är ett nytt ungt Dortmund som blåser framåt.
Oh ja, riktigt starkt. Favre har gjort ett riktigt fint jobb med de unga spelarna, och en Marco Reus som äntligen är skadefri. Nu hoppas vi verkligen att det håller i sig, för Löw sa nu senast i en intervju, alltså, att få ha haft, om man skulle kunna ha haft en Marco Reus de senaste åren i Tyskland när han är skadefri, alltså han är en av de bästa spelarna i Tyskland, och det har han ju visat nu även i Dortmund när han har tagit på sig kaptensbindeln och visat de unga spelarna hur det ska göras. Så det
kan vara en nyckel för Dortmund, definitivt.
Mm. Underbart, Henke. Sköt om dig.
Och detsamma, stort tack.
Tack själv, så hörs
vi snart igen.
Danke. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.